Hej, Per här. Jag tänkte bara kort nämna att Stjärnbaneret har fått en systerpodd kallad Old Glory då, ett annat namn för Stjärnbaneret, alltså fanan. Det är en slags engelsk variant av podden som kommer att ha både snarlikt men också lite annorlunda innehåll. Det skulle ju vara himla kul om även den podden får lite lyssnare. Ni får gärna lyssna på den med, men framförallt så får ni gärna hjälpa mig att sprida den till vänner och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller någon annanstans i världen som ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USAs historia. Tack, det var bara det jag ville säga. Nu kommer avsnittet. Hej då!
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
We hold these truths to be self-evident. That all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness.
Now, we are engaged in a great civil war, testing that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth.
And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country.
I have a dream. My four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky.
Hej och välkommen till Stjärnbaneret, en podcast om amerikansk historia som de flesta säkert vet vid det här laget. Vi kör ju vidare med andra världskriget såklart. För 2 avsnitt så startade själva kriget, men då var inte USA med. Men det avsnittet slutade ju med Pearl Harbor. Och i förra avsnittet så såg vi hur de här axelmakterna hade pressat tillbaka de allierade och att det var lite mörka tider där Tyskland dominerar stora delar av Europa och Japan har tagit över väldigt stora delar av Asien då. Men till slut så kunde ju de här allierade börja som sagt stoppa dem och börja slå tillbaka dem då. Vi pratade om de här 3 viktiga vändpunkterna då, med slaget i hela Almain i Nordafrika och slaget i Stalingrad i Sovjetunionen och slaget vid Midway i Stilla havet då. Och vi ska återkomma till det militära om ett par avsnitt, tänker jag kanske inte göra någon superdjup dykning. Det finns ju så oerhört mycket att lyssna och läsa på när det gäller andra världskriget ur ett militärt perspektiv, så det känns kanske inte riktigt som ett jobb för den här podden då. Men i förra avsnittet så pratade vi ju också om förintelsen i Europa och även USAs hållning till det och också den här skamfläcken med i USA då, där japanska amerikaner interneras i lägren då. Så i den här podden så tar vi upp tråden här och kollar lite grann mer i det här avsnittet på hur USA växlar upp då industriellt med krigsindustri och lite vad som händer på hemmafronten helt enkelt. Innan vi gör det då så fortsätter jag den här lilla sidoserien om öl. Vi har pratat om belgisk klosteröl då, och förra avsnittet pratade vi om den lite mer ovanliga stilen som kallas för enkel då. En styrkenivå upp kan man säga då, runt 6-7% så finns det också ljusa klosterör som oftast får då beteckningen blond. Och det här är ju en väldigt lättdrucken, elegant öl som man gör. Framförallt på liksom ljus pilsnermalt och en viss andel socker eller sirap då. Ibland kompletterat med kanske någon gnutta vetemalt eller någon annan specialmalt men med väldigt lite då. Och det här gör ju att det blir en öl som är nästan lagerlik i sin grund. Liksom väldigt, väldigt ljus och lättdrucken då. Men samtidigt så ger den här belgiska helgästen en hel del fruktighet och kryddighet, det som brukar kallas för estrar och fenoler. Och den här gästen kan ju också i vissa av dem dra en aning åt det parfymiga hållet eller lite, till och med lite banantoner. Men, och det kanske låter lite underligt liksom för en öl, men det är en väldigt lätt och fin öl där alkoholen som ändå finns där ger en liten värmande touch på slutet då. Så finns ju många sorter då. En av de absolut mest vanligaste är ju Leffe Blond. Och har ni aldrig testat den så gör det. Den får ni ta på lite här och där. Är man inte van med belgisk öl så är det klart lite annorlunda. Men jag tror ändå att ni kommer att gilla de här ölen. Det är en väldigt, väldigt trevlig ölstil då. Så det finns många då. Leffe kan man få tag på. La Trappe Blond, Affligen Blond, Grimbergen Blond. Och man kan ju också testa då det här svenska bryggeriet och Vreta som har gett ut en blond öl som heter Den blonda nunnan. Passande. Nästa vecka tänkte jag att vi skulle prata om belgisk dubbel, den mörka kusinen här till blonden som, och då kan man försöka få tag på en Westmalle dubbel eller en La Trappe dubbel eller en Rochefort 6 eller en Chimay röd eller kanske till och med också en Leffe brun då. Så att det kan ni ju försöka få tag på. Tittar vi då lite grann på vad som hände på hemmaplan under inbördeskriget eller under andra världskriget, så kan man väl säga att USA då mobiliserar väldigt hårt, och inte kanske egentligen sen just inbördeskriget har ju landet behövt mobilisera så omfattande och blivit så involverade i ett krig som är andra världskriget. Och den här mobiliseringen inleddes ju liksom delvis då innan Pearl Harbor, men sen ökar ju naturligtvis trycket på industrin som måste spotta ut då flygplan och fartyg och krigsmaterial och ammunition och så vidare till då militären när den slåss i princip över hela världen då under de kommande 4 åren då. Och andra världskriget är ju en verkligt formativ period i amerikansk historia då, och den kommer ju också direkt men efter den stora depressionen som ju också är väldigt formativ och påverkar USA då. Och de här förändringarna som kriget förde med sig nådde ju på många sätt då varenda vrå av USA som vi ska titta på då. De är ju lite kopplade också samman då, depressionen och andra världskriget är mer än bara tidsmässigt, för även om den nya given hade varit framgångsrik i att bromsa den stora depressionen och vända den här negativa ekonomiska trenden, så är det ju framförallt liksom andra världskriget och den industriproduktion som behöver få upp då efterfrågan under kriget som till slut för en gång för alla då tar bort den här stora depressionen och den här 30-talets arbetslöshet och deflation och industriella skevhet och så vidare då. Så andra världskriget skapar ju på många sätt förutsättningarna för en väldigt enormt framgångsrik period för USA ekonomiskt då under och efter kriget då. Och den amerikanska industrin var ju på många sätt USAs kanske, man ska inte underskatta det militära naturligtvis, men industrin är ju verkligen ett bidrag till segern under andra världskriget. Såklart, man kan inte ta insatsen ifrån de här 15 miljoner amerikaner som tjänstgör inom militären och heller inte de allierade länderna, men det var ju nära nog 60 miljoner amerikanska industriarbetare och jordbrukare som definitivt bidrar väldigt mycket till segern över Tyskland och Japan genom den här enorma produktionen på hemmaplan då. Och under 30-talets depression så hade ju industrin gått väldigt mycket på halvfart då. Vissa branscher hade ju haft det väldigt tufft, men från 1939 då så går industrin på högtryck. Och den allra främsta katalysatorn för industrin är ju naturligtvis att staten då pumpar in extremt mycket pengar för den här militära insatsen. Och just staten då, den federala statens spenderande ökar ju som aldrig förr någonsin i den amerikanska historien. Efter 1939 så spenderade staten varje år mer pengar i den amerikanska ekonomin än motsvarande som alla nya given myndigheterna tillsammans hade gjort innan då under depressionen då. Och det här, det blir ju lite så här häpnadsväckande siffror när man börjar titta titta lite på det. Ni ska få några här så ni förstår liksom omfattningen. 1939 hade USAs federala budget varit 9 miljarder dollar då, den högsta siffran någonsin i fredstid, men 1945 så hade den siffran ökat till 100 miljarder då, alltså från 9 till 100. Det är en ganska rejäl ökning då. Och även BNP då ökar ju under de här 6 åren från 91 miljarder till 166 miljarder då, och inkomsterna i flera delar av landet dubblades då. Och mellan åren då, man ser när USA är med i kriget då, alltså mellan åren 1941 till 1945 då, så spenderade den federala staten 321 miljarder dollar, vilket var mer än dubbelt så mycket som den federala staten i USA spenderat under sin dittills 150-åriga historia då. Så det motsvarar också 10 gånger mer än vad den federala staten spenderade under första världskriget. Så här kan man ju då, om man tittar på de pengarna som pumpas in och skapar en form av efterfrågan från det offentliga, så kan man ju verkligen snacka om någon slags keynesiansk stimulering då utav efterfrågesidan då. Flera fabriker då som med de här löpande bandsprinciperna hade tillverkat bilar och lite andra varor bytte ju ganska hastigt och började bygga då för krigsindustrin då, i form av pansarvagnar och krigsflygplan och liknande då. Henry Ford till exempel då, han byggde ju en gigantisk fabrik i Willow Run utanför Detroit i Michigan där 42 000 arbetare kunde producera ett sånt här B-24 bombplan varje timme till slut då. Henry Kaisers skeppsvarv i Richmond i Kalifornien var ett annat exempel där man lyckades då för korta tiden att bygga stora skepp från 105 dagar till 14 dagar. Så det här är ju enorma liksom produktionsökningar, och man ökar takten rejält. Och på många sätt kan man ju säga att USA delvis vann det slaget om Atlanten genom att man faktiskt kunde bygga skepp snabbare än tyska ubåtar kunde sänka dem, så att säga. Och det, då får man ju lite perspektiv på industrins makalösa kraft då, så att säga. Kriget skapar också ett enormt behov av arbetskraft då, eftersom mer än 15 miljoner amerikaner tjänstgjorde militärt, så fanns det ju redan liksom i grunden ett underskott på arbete. Och när industrin dessutom då växlar upp och går på högvarv, så blir ju behovet av arbetskraft egentligen oändligt då, på något vis. Och USA lyckas lösa det här och öka antalet arbetare totalt inom industrin med 20%. Och det här klarar man ju framförallt genom att sysselsätta flera grupper som tidigare hade ansetts olämpliga för många industriella jobb då. Alltså kvinnor eller minoriteter av olika slag då. Och även då en yngre generation som vuxit upp under depressionen och haft svårt att etablera sig på arbetsmarknaden, så har ju inga problem nu att få jobb då. Staten och arbetsgivarna och fackförbunden lyckades också komma överens och hitta kompromisser där man så att säga gav och tog, eller ger och tar dem, så att säga. För fackförbunden lyckades få till stånd att tusentals anställda inom försvarsindustrin blev just fackmedlemmar automatiskt, och medlemskapet i fackförbunden ökar ganska kraftigt under kriget. Och samtidigt så får facken också göra eftergifter och ett löfte om att inte strejka och gå med på saker som att löneökningarna har ett tak på 15%, och att och vissa vilda strejker som bryter ut ändå gav också fackförbunden lite dåligt rykte då. Men det finns ju vissa delstater där stiftar man helt enkelt lagar som begränsar facklig verksamhet. Den mest uppmärksammade strejken som inträffade var ju när gruvarbetarförbundet under John Lewis ledning gick ut i strejk då, 400 000 medlemmar. Lewis krävde bättre förhållanden eftersom kolarbetare var hungriga och undernärda, och i en tid av nationell enighet för krigsinsatsen så blev ju Lewis då en av de mer avskydda männen i landet. Och Roosevelt hotade ju till och med att börja drafta kolarbetare in i armén liksom som en alternativ då. Kongressen svarade ju med den så kallade Smith-Connolly Act, det som ibland har kallats för War Labor Disputes Act 1943, som skulle ge då presidenten väldigt starka befogenheter att kunna bara ta över viktiga produktionsanläggningar som stängs ner av strejker. Roosevelt, han ville ju inte riktigt stöta sig med sina fackliga allierade. Det var ju en viktig del av den här nya given koalitionen som han hade byggt upp för det demokratiska partiet. Så att han lägger sitt veto mot den här lagstiftningen. igen, men kongressen är så ihärdig att man faktiskt röstar igenom lagen mot hans veto då med 2/3 majoritet. Så under de här åren då, man tittar bara 1941-43, så ökar ju industriproduktionen enormt i USA. Redan 1943 stod USA för mer än hälften av allt som produceras i världen. Och produktionen av militärprodukter stod givetvis för en väldigt stor del av det här då. Och ökningen inom det området hade varit liksom 800% då. Och till slut hade ju USAs industri då producerat hisnande 86 000 pansarvagnar, 295 000 flygplan, 12 000 skepp, 15 miljoner gevär och maskingevär och 40 miljarder kulor då. Så att när produktionen var på sin topp så spottade amerikansk industri ut ett skepp nästan varje timme och ett flygplan nästan var femte minut. Så stor är industrin då. Den här enorma industriella produktionen hade ju också sina utmaningar och skapade ju också vissa bekymmer då, att försöka liksom koordinera en enorm upprustning militärt och industriellt då, men att man gör det på ett sätt som inte skapar för mycket kaos och korruption liksom då, eller att tilliten till lokala styren och staten inte liksom höll då. Det är inte lätt. Och krigsministern Henry Stimson, han säger bland annat vid ett tillfälle: "If you're going to war in a capitalist country, you have got to let business make money out of the process," säger han. Så att det är klart att det är ju många som gör sig goa pengar på det här. Och ett bekymmer som man hade där från Roosevelts administration, det var ju det här med rädslan för inflation då. Under 30-talets depression hade ju ett av de största problemen varit just det här med deflation i USA. Och när USA började växla upp produktionen och mobilisera så började priserna stiga väldigt fort, alltså inflationen ökar. Redan innan Pearl Harbor så har priserna stigit med 25%. Och när den federala staten då började spendera så mycket som man gjorde då, så då blir ju inflationen snabbt ett hot då. Och för att bekämpa inflationen så skapade Roosevelt då en myndighet som kallas för Office of Price Administration. Det var ju aldrig särskilt populär myndighet då. Svarta marknader och överpriser förekommer naturligtvis. Så ändå så lyckas man ändå se till att inflationen blev ett mindre problem än vad det till exempel var under första världskriget, då det hade varit ett stort problem. Och en viktig del i det här är naturligtvis att man satte just ett tak på hyror och priser då, samtidigt som man kom överens med facken om att lönerna bara kunde öka med 15% för att täcka ökade kostnader då. För att försöka undvika den här kritiken som den federala staten fått under tidigare krig när ekonomin skulle mobiliseras för krigsindustrin, så valde Roosevelt 1942 att skapa en ny myndighet då, WPB, alltså War Production Board, med Donald Nelson som chef. Och myndigheten hade möjlighet att ge skattelättnader för företag som kunde bygga nya fabriker snabbt och ge extra höga betalningar till industrier för varor som det var akut brist eller behov av då. Man kan ta ett exempel. En sån bristvara var ju exempelvis gummi, vars tillgång hade minskat rejält med då de japanska erövringarna i Sydöstasien. Då runt 90% av importen av gummi hade upphört bara när Japan intog det holländska Östindien. Så här går Roosevelt ut öppet och vädjar till befolkningen om att man skulle lämna in en massa trasiga däck och regnjack och trädgårdsslangar, skor, badmössor, handskar och allt egentligen som är gjort av gummi, så att man kunde återvinna då. Och staten investerade också rejält liksom bygga upp då över 50 fabriker för syntetiskt gummi, och på bara några år så lyckas USA bli självförsörjande på då just syntetiskt gummi då. Den här War Production Board hade ju ett väldigt svårt uppdrag, och man lyckas inte leva upp till det helt, och man lyckas inte liksom helt ta greppet om alla inköp av militärt material och liknande. Och det är många industrier och även militären själv som rundar den här myndigheten och föredrog att förhandla kontrakt direkt med varandra, så att säga. Och myndigheten fick också en hel del kritik från mindre företag som ansåg att de missgynnades då av större aktörer. 2/3 av alla kontrakt till militären gick till 100 större företag, och då i en situation när staten samtidigt hade övergett den här antitrustbekämpningen då. Så till slut så flyttar Roosevelt arbetet från den här myndigheten in till Vita huset. Typ av funktion som kallas Office of War Mobilization då, men de lyckas väl inte speciellt mycket bättre då. För att finansiera den här federala statens spenderande då, så behövs det ju såklart pengar då. Och Roosevelt, han föreslog stora skattehöjningar, men han fick kompromissa en hel del med kongressen då. Runt halva krigskostnaden fick finansieras med lån då, och hälften med skatter kan man säga då. Den amerikanska statsskulden ökade från att den har varit 49 miljarder 1941 till 259 miljarder 1945 då. Och den här höjda inkomstskatten i Revenue Act som kom 1942 bidrog ju starkt till finansieringen genom att höja intäkterna från inkomstskatt med 7 miljarder om året. Och man passar också på att göra en del viktiga förändringar då. Med tanke på alla nya arbetare på arbetsmarknaden passar man också på att vända på ansvaret och betala in skatt då, för att alltså vända på ansvaret och betala in skatt för att göra hanteringen enklare och göra att den blir mer korrekt. Och så arbetare fick därmed liksom då nettolön på, så att deras skatt drogs av lönen direkt och så betalas in av arbetsgivaren istället, alltså så som det i princip fungerar i Sverige idag då. Och det här gör ju att den federala statens intäkter från inkomstskatt ökade från 5 miljarder 1940 till 44 miljarder 1945. Oavsett de här utmaningarna för Roosevelts administration i att hantera krigsekonomin, så lyckades ju landets industrier möta det mesta av nationens kritiska behov under kriget. Redan 1944 så producerade ju industrin mer än vad staten behövde då. Och den amerikanska industrin producerade ju då mer än dubbelt så mycket ensam som axelmakternas industrier tillsammans då. Och amerikanerna brukar ju själv benämna eller hylla eller kanske skryta om den här ekonomin. Man kallar det för the arsenal of democracy. Och man menar ju då att till skillnad från de totalitära axelmakten och även till viss mån till skillnad från de mer konservativa europeiska allierade, så var den här kapitalistiska och demokratiska USA då med sin frihet och fria marknad och industri, och det är det samhället som man anser då visar sig starkast i den här uppgörelsen och kraftmätningen som sker under andra världskriget då.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Vi har pratat mycket om hur USA rustar sig enormt mycket industriellt, hur fabrikerna spottar ut krigsmaterial då, men hur många plan och skepp man producerar, så behövs det också personer inom det militära då. Man behöver män och kvinnor. Sommaren 1940, när landet inte ens hade blivit indragen i krig då, så man började ana att det skulle bli krig, så då består ju den reguljära då amerikanska armén, alltså den stående permanenta, består ju då bara av 250 000 man då. Och då kan man jämföra till exempel med Tyskland, som hade mobiliserat en armé på någonstans mellan 6 och 8 miljoner män. Och det var ju bland annat den här numerära överlägsenheten som gjorde att Hitler på många plan underskattade USA också. Efter attacken på Pearl Harbor så beordrade kongressen att alla män mellan åldern 20 och 44, senare 18 och 44, skulle registreras för att eventuellt kunna kallas in för tjänstgöring. Och rekryter då kallas ju för GIs utifrån den här stämpeln som de hade på sin utrustning då, som det står government issue så att säga. Och de här GIs då blir då draftade in i armén, alltså man fyller olika kvoter, och över hela landet så skapas det sådana här så kallade draft boards då, som ansvarar för att just fylla kvoterna och kalla in män i armén. Och till en början så sker det här som vanligt i USA oerhört lokalt, med över 6500 sådana här draft boards över hela landet. Och Trots att ett behov att mobilisera för totalt krig så fanns ju många, var det ju ganska mycket kaotiskt och en hel del särintressen som får spelas ut i de här lokala draftboardsen då. Det är grupper som hävdar att deras arbete var viktigt och måste undantas, och trots lite stundtals kaos så lyckas man ändå med just målsättningen. 49 miljoner män registreras och 19 miljoner utsågs till valbara och 10 miljoner kallades in då, nästan dubbelt så många som tog värvning frivilligt då. Så totalt då, om man tittar på de som blir draftade och de som tar värvning frivilligt, så är det nästan totalt 15-16 miljoner amerikaner som tjänstgör i det militära under kriget då. En av orsakerna bakom USAs styrka när man vände kriget är ju också att landet under en tid präglades väldigt mycket av det här med vetenskapliga innovationer och tekniska framsteg. Andra världskriget var ju en enorm katalysator för det här med att försöka hitta och göra framsteg. Den amerikanska staten pumpar ju från 1940 och framåt in väldigt mycket pengar för forskning och utveckling. Man skapar ju myndigheter som stöd och kopplat till försvarsindustrin och försvaret som sen som skulle då utvecklas till något som kallas för Office of Scientific Research and Development. Och den här myndigheten leddes ju utav en pionjär inom datautvecklingen, Vannevar Bush från MIT då, alltså utifrån, eller från Massachusetts Institute of Technology. Och i slutet av kriget så hade staten finansierat forskning och innovation för över 100 miljarder dollar då, totalt mer än vad man har satsat på de senaste 40 åren då. Och de här framstegen som USA gjorde teknologiskt blev ju väldigt viktiga då. I början av kriget så hade Tyskland och Japan haft en del fördelar. Tyskland hade ju utvecklat väldigt bra pansarvagnar och som också hade testats i spanska inbördeskriget och vidareutvecklats under blixtkriget då. Och deras ubåtar var också aningens bättre än de allierade. Så Japan hade ju dessutom gjort framsteg inom flottan och flyget, vilket kanske delvis Pearl Harbor visade då. Men Storbritannien tillsammans och USA tillsammans med Storbritannien hade ju vissa fördelar, och man lyckades ju vända på försprånget och ta ledningen i kriget då. Och den amerikanska industrin med löpande bandet var ju, som vi redan har pratat om, väldigt mäktigt i att pumpa ut krigsutrustning och tekniskt försprång i sig då, så att säga, att ens ha den här industrin organiserad på det här viset då. Olika vetenskapsmän och ingenjörer såg också till att förbättra så att allt som rullade av de här banden dessutom var av bättre kvalitet och teknik än tidigare. Och redan 1942 så var allierade ubåtar, pansarvagnar och flygplan minst lika bra, om inte bättre, än axelmakterna. Och amerikanska och brittiska utvecklare var ju också duktiga på att utveckla radar och radioteknik, och det här blev ju ett extremt viktigt vapen i jakten på tyska ubåtar och bidrog ju starkt till att vinna slaget om Atlanten. Och teknik för att upptäcka och desarmera havsminer var ju också en väldigt stor fördel. Även inom försvaret mot flyganfall så kunde ju radar och radioteknik användas av de allierade på ett bra sätt då. Det gav ju fördelar även om man inte helt kunde avstyra till exempel bombanfall som Blitzen då. Tyskland, de lanserade ju också sina grejer och sina långdistansraketer, de här V1 och V2 som de lyckas skicka över engelska kanalen. Men Hitlers industri hade ju aldrig kapaciteten för att utnyttja de här raketerna fullt ut då. Med start från 1942 och framåt så skaffade sig USA och Storbritannien med stora fördelar i luft- och bombningskriget genom att lansera kraftiga bombplan som till exempelvis B-17 då, som kunde lastas med väldigt många bomber och flyga långa sträckor över Tyskland. Och deras framgångar var ju också starkt kopplade till elektronisk teknik som gav flygarna guidning då. Tidigare hade bombningar varit väldigt beroende av skickliga flygare och bra värdeförhållanden, men nu kunde liksom tekniska system leda flygarna till att bombningarna som gjordes med då oerhört bra precision och kunde utföras till exempel i nattetid och så vidare. De allierades främsta fördelar var kanske inom underrättelseområdet och koder. Man lyckades ju komma över tyska och japanska kodmaskiner och skickliga vetenskapsmän och språkvetare och andra gjorde ju sedan en enorm insats i att avkoda meddelarna. Tyskarna är ju såklart kända för den här kodmaskinen Enigma då. Och under krigets första månader så lyckas ju polska underrättelsen utveckla en slags elektronisk, mekanisk, datorliknande pryl som kunde avkoda Enigma-meddelanden. Och efter Polens fall så kunde ju då den här britten Alan Turing förbättra den här polska maskinen, för man lyckas ju rädda den undan tyskarna så att säga och fortsätta arbetet med att avkoda tyska meddelanden. Så redan 1940 så kunde ju britterna avkoda tyska meddelanden bara några timmar istället för dagar som tidigare. Och till slut så var man ju uppe på att kunna avkoda 1000 meddelanden om dagen. Och britterna skapade ju i slutet också en programmerbar digital dator då, Colossus 2 som blev klar strax precis innan landstigningen i Normandie och som kunde avkoda meddelanden nästan liksom i realtid ögonblickligen då. Britterna kallar ju sitt ultrahemliga underrättelseprojekt för Ultra och amerikanerna kallar ju sitt för Magic Operation och amerikanerna var ju också duktiga och lyckats knäcka japanernas kod som var systemet som var rätt så snarlikt Enigma och det var bland annat därför som man hade vissa varningar av en kommande attack även om man inte förstod och missbedömde att det var just Pearl Harbor som japanerna skulle slå till vid då. Ett annat intressant inslag i det här med kod och kryptering det är ju också hur USA använder Navajo-stammens språk för militära meddelanden. Jag tror jag nämnde det under serien med västern men jag kan ta det kort igen då. Det här är ju en idé som kom från en amerikansk veteran från första världskriget, Philip Johnston som vars föräldrar hade varit missionärer bland just Navajo-stammen. Och han var ju en av kanske högst 40 personer som kunde prata Navajo helt flytande då. Och han inser ju då och lyckas övertala myndigheten att det här språket är ju perfekt för krypterade meddelanden eftersom språket aldrig liksom har skrivits ner eller att det pratas av så extremt få då, så liksom, då blir det ju väldigt svårt att kunna knäcka det här då. Att kan man koda, skicka av koda så skulle det gå väldigt fort då, med väldigt låg risk för att fienden löser det här då. Så i maj 1942 så anlitas ju då 29 stycken Navos för att ta fram ett alfabet, ordbok och kod då. Alltså det finns ju inte riktigt kodifierat språket då, men och man får ju hitta på en massa ord då eftersom det inte finns någon motsvarighet på Navo så då finns det, man sätter ihop olika ord till exempel då, minsvepare där får ju då bli en bäver som är tja, nu vet jag inte hur det uttalas men ungefär då, en jagare får vara en haj, bli en kallo, en ubåt så får vara en järnfisk i bärslo, så att då är det ju massa ord som blir väldigt svårt för fienden att ta in här nu. Jag får reservera mig för uttalsfel här. Jag kan inte någon Navajo, men jag tror att antalet poddlyssnare som kan det är extremt få till antalet. Faktum är att finns det någon som skulle råka prata där så och lyssna på podden får ni höra av er. Någon svensk Navajo. Till slut så har man i alla fall anställt och tränat upp över 400 Navajo-indianer som memorerade alfabetet, ordboken och kodboken. Och japanerna lyckas aldrig knäcka den här koden. Så bara under slaget vid Iwo Jima så sände man över 800 meddelande under 48 timmar utan ett enda fel. Då. Och dessutom blev det ju ett bra sätt att bevara ett utdöende språk kan man ju säga. Då. Tittar man tillbaka lite på hemmaplan då, så den amerikanska historien är ju kan man säga på många sätt en historia om ett folk i rörelse där man migrerar till USA och man flyttar runt inom USA och vissa perioder är de här flyttströmmarna större än andra och andra världskriget är ju verkligen en sån här period när det amerikanska folket är i stor rörelse då. Dels flyttar ju många unga män till militära träningsläger eller och tjänstgör utomlands då. Men väldigt många familjer flyttar ju också till de här platserna där militärbaser placeras de med all kringverksamhet och det är ju mycket städer där industrin växlar upp för att möta försvarsindustrins behov som behöver arbetskraft dit folk flyttar då så att säga. Så en av 9 amerikaner flyttar ju på grund av militärtjänstgöring och minst lika många flyttar ju då för att vara nära familjemedlemmarna på militäranläggningar eller för att söka jobb inom industrin då. Så att 6 miljoner amerikaner lämnar jordbruksjobb och landsbygden för att flytta till industrierna i städerna då. Och bland de här så fanns det ju 700 000 afroamerikaner som lämnar södern för nordstaterna och västern då i den här stora migrationen som jag pratat om tidigare i serien om afroamerikaner då. De här städerna som har då skeppsvarv och flygplanstillverkning så växer ju så det knakar och några av de här städerna som upplever en väldigt boom under kriget och växer med över 50% på bara ett par år är ju Norfolk i Virginia då, Mobile i Alabama och San Diego i Kalifornien då. Norfolk har ju alltid varit en hamnstad så att säga, det vet ni sen vi lyssnade på inbördeskriget. Det var ju där man i all hast sänkte det här skeppet Merrimack som man då tog upp och beklädde med pansar i sydstaterna, så att det var ett nytt skepp som heter Virginia som var ett av de här två skeppen som var med i den första striden mellan bepansrade fartyg då i slaget vid Hampton Roads. Så att, men Norfolk växer också i det här läget då. En hel del klassiska jordbruksområden tappar befolkningen och andra regioner växer då. Och en av de regioner som främst påverkas och utvecklas ekonomiskt och socialt och demografiskt av kriget var ju västra USA i största allmänhet och västkusten i synnerhet. Västkusten var ju såklart språngbrädan för kriget mot Japan i Stilla havet, och staten skapar ju väldigt mycket industrier i Kalifornien för att lösa de militärens behov. Totalt så spenderar staten runt 40 miljarder i västra USA i form av fabriker och militärbaser och kraftverk och förbättrad infrastruktur då i form av vägar och järnvägar då. Så i slutet av andra världskriget så hade ju västkusten blivit landets främsta region för flygindustrin och även ett viktigt center för skeppsindustrin. Bara staden Los Angeles då, som tidigare främst varit en slags medelstor stad förknippad med filmindustrin i Hollywood, det blir ju nu helt plötsligt en stor stad med en väldigt industriell bas. Och Kaliforniens befolkning ökar ju med nästan 2 miljoner invånare på 5 år. Även södern och det så kallade solbältet gynnas ju väldigt mycket av kriget då, och blir ju en region som börjar växa då. Ni minns ju södern här, vi har pratat om det tidigare under liksom resten av 1800-talet efter inbördeskriget, och även senare så har det ju varit en region som har varit lite hjälplöst efter ekonomiskt och industriellt och inte särskilt modernt på något sätt, och så har det ju varit liksom ända sedan både innan och efter inbördeskriget. Men när flera sådana här viktiga militärbaser placeras i södern och det börjar poppa upp viss industri som kommer igång då, så förändras ju egentligen hela södern och hela solbältet. 1945 så fanns 2/3 av alla militärförläggningar i landet då placerade i solbältet och södern då, från Washington DC i öst och söderut och ända till El Paso i Texas. Och det här gör ju att många städer i södern växer då, städer som Savannah i Georgia, Charleston i South Carolina, Norfolk i Virginia som jag nämnde innan, Mobile Alabama, som växer med 30-60% befolkning under 1940-talet. Och det här gör ju att andra världskriget därmed tar södern på många sätt ur sin tidigare isolering och det här enorma jordbruksberoendet för första gången. Och södern blir mer urbaniserad och industrialiserad då. Vilket ju som vi kommer att se sen, eller som vi såg i serien om afroamerikaners medborgarrättsrörelse, så öppnar ju det här väldigt mycket upp för just medborgarrättsrörelsen. Det är ju ingen slump att medborgarrättsrörelsen tar fart efter andra världskriget då. Och just den här utvecklingen av södern och västern är ju oerhört viktigt för USA i ett större perspektiv då, därför att mer än någonsin så har man ju då lagt grunden för att bryta ner den här provincialismen i landet. Och tidigare har ju alltid på något vis nordstaterna, södern och västern varit 3 väldigt distinkta regioner som på många sätt varit väldigt, väldigt olika varandra. Men när södern och västern urbaniseras och industrialiseras så blir ju de 2 regionerna också att närma sig nordstaterna i hur landet ser ut. Så att här så börjar ju liksom då USA se en aningens mer homogent ut då. Samtidigt så får man ju tänka in alla de här flyttströmmarna hit och dit, så gör ju det också att det blandas influenser i allt. Och människor som har levt hela sina liv på små orter, på glesbygden, reste långa sträckor inom USA eller tjänstgjorde kanske till och med utanför landet, och folk delar helt plötsligt gemensamma värderingar som att jobba inom industrin eller tjänstgöra militärt. Så att det här ledde ju också till en slags kulturell mix som inte har funnits tidigare. USA hade ju som bekant tagit emot enorma mängder immigranter för liksom perioden från inbördeskriget och fram till första världskriget. Och inte sällan så hade ju många etniska grupper hållit samman och behållit sitt språk, sin kultur. Man har haft sina egna bostadskvarter då, Little Italy eller Chinatowns och så vidare, haft egna tidningar. Och det är ju en italiensk amerikan som mindes att kriget var väldigt mycket brytpunkten när han och hans släktingar och vänner och grannar gick över till att egentligen börja prata engelska med varandra istället för italienska. Så på många sätt så skapar ju kriget en nationell enighet även på det viset då. Så samtidigt som kriget minskar etniska skillnader så ökar också medvetenheten bland vissa grupper som kvinnor och ungdomar, homosexuella och andra oliktänkande. Och hundratusentals unga män och kvinnor fick ju på något vis smaka på en frihet från familj och lokala normer och kanske efter kriget flytta till någon större stad. Och i många städer på 40-talet så uppstod ju exklusiva gaybarer för första gången, och kriget la på många sätt grunden också för den här babyboom-generationen och det USA vi kommer att se som växer fram på 1960-talet då. Alla de här flyttströmmarna och migrationen över landet skapar ju såklart också en del sociala problem. Bostäder var ju i akut brist i många av de här boomstäderna och växte ju enormt under kriget. Familjelivet kunde ju vara utmanande under de här levnadsformerna när man bodde trångt och många under samma tak, och både antalet unga som gifte sig i jakt på någon sorts stabil tillvaro ökade samtidigt som även spänningarna gjorde att antalet skilsmässor också ökar generellt. Generellt kan man ju dock säga att antalet unga som gifte sig och skaffade barn ökade. Under depressionen hade ju väldigt många dröjt med att gifta sig och valt att vara mer restriktiva med att skaffa barn för att inte då få fler att försörja när det rådde fattigdom och hunger. Och den här otroliga ekonomiska tillväxten som inträffade under andra världskriget banar ju istället då vägen för att fler gifte sig och skaffa barn. Så att under kriget så inleds ju det som senare kommer att skapa då den här babyboom-generationen då med en väldigt stor befolkningsökning genom barnaförande, och sen så kommer bli väldigt tydlig under 1950 och 60 talet då. Det är ju hela den här generationen brukar ju kallas för just babyboom-generationen då. Även om nationen i stort var i rörelse så fanns det också vissa begränsningar då, speciellt när det gäller nöjen och resor då. Ransonering på bränsle och begränsningen då på tillgången av gummi för däck och så vidare i början av kriget begränsar ju en del resanden och användningar av bilar då, så att säga. Kriget skapar ju också på många sätt en nationell kultur. En följd av de här begränsningarna då, och även intresset för kriget var ju att antalet radiolyssnare då, och tidningsprenumeranter och besökare till teatrar och biografer ökar här rejält. Då. Folk lyssnar helt enkelt på radion för att få senaste nytt från kriget. Och det här andra världskriget var ju det första där radion slagit igenom på allvar, och miljoner av amerikaner lyssnar på nyheter varje dag om kriget. Då. Och radion spelar också sådana här morallyftande program som The Army Hour, och tidningarna gjorde mycket intressant reportage och bilder om kriget, och biografer var ju också väldigt utbrett geografiskt och tillgängligt lokalt, fick ett rejält uppsving då. Det häpnar säkert, ungefär hälften av den amerikanska befolkningen gick på bio minst en gång i veckan. Och även om det här bilåkandet går ner generellt så tar ju många bussar och tåg till underhållning och fritidsaktiviteter. Så det är mycket konserter och dansställen och spa-hotell och kasinon och galoppbanor och sånt som blir välbesökta under kriget. Och inte minst till exempel av soldater som har permis eller är hemkomna från kriget. Och det var som att de här nöjerna och livsstilen var helt enkelt där man hade slagits för utomlands och där man ville komma hem till och umgås och träffa vänner och partners igen då. Inom musiken så var ju den nya jazzformen swing det är liksom det heta med artister som Duke Ellington och Glenn Miller, och bland soldaterna så fanns det ju vissa låtar som blev särskilt populära då. En som fortfarande hörs varje jul är ju Irvin Berlins White Christmas som sjöngs in av Bing Crosby då. Den kom ju 1942, tilltalade ju hemlängtande soldater. Även serievärlden, comic books, påverkas av kriget, och en superhjälte var ju Captain Midnight som jagar nazispioner men också fick barn att uttala ett löfte om att to save my country from the dire peril it faces or perish in the attempt. Och även andra superhjältar som fanns är också Jack Armstrong men också Superman och Stålmannen. Superman fick ju faktiskt en serie ett undantag om jag förstått rätt från staten, eftersom han inte klarade av syntestet. Hans röntgensyn gjorde att han nämligen såg tavlan i rummet intill med andra bokstäver, så han kuggade först på syntestet när han ska rycka in i armén där då. Det är ju fascinerande med de här serierna. Den här seriernas värld kopplat till amerikansk historia och politik är ju alltid lite uppfriskande, så jag kan ju väldigt lite själv, men jag älskar när Niklas Jönsson från podden DC-casten gästar kongressen och berättar liknande saker. Så om ni inte har lyssnat på det, så in och lyssna på kongressens avsnitt när det är sådana serieavsnitt. Så att rent får man summera det med kultur och annat, så är det ju en nation som är i rörelse i stort, men där man då konsumerar och förnöjer sig lokalt då. Tittar man på de som tjänstgjorde inom militären, så var ju livet en skarp kontrast då till det amerikanska samhället i övrigt. Då. Där drömde man och längtade efter saker i hemlandet. Dels kulturella saker som musik, bio, mat och sport och nöjen i största allmänhet. Men också såklart så längtade de ju soldaterna efter familjen också. Då. Längtan efter flickvänner och fruar var ju stor då för många som bar med sig bilder på sina kära då. Och det här kompletterades vid den här tiden av filmstjärnor, men också mycket pinup-bilder och sånt där som slog igenom stort under andra världskriget då. Bilder på pinupper som klistras upp då överallt i skåpen på militärförläggningar och i flygplan och på skepp och i ryggsäckar. Och många hade helt enkelt en bild på fru och flickvän och sen en på en pinuppa då. Och för soldater som fanns kvar på hemmaplan på olika militäranläggningar men långt ifrån sina hemstäder, så arrangeras till och med sociala kontakter med kvinnor. Armén såg det helt enkelt som nödvändigt för att höja moralen då. Man bildade något som kallas för United Service Organization, där tusentals unga kvinnor fick vara värdinnor på olika arrangemang där de fick klä sig fint och dansa med och vara trevliga mot ensamma soldater. Och det fanns till och med något som kallas för dansbrigader då, som är grupper av kvinnor som reste mellan anläggningar och dansade då. Och kvinnorna förväntade sig att umgås med männen strikt då vid de här tillställningarna och inte på något annat sätt då, även om det inte var helt omöjligt att det skedde annan intimitet som följde då, av att par blev intresserade av varandra då. Så man kan säga armén uppmuntrade inte otrohet, men man såg ju heller liksom inte det som något problem. Det sågs normalt och var knappast förbjudet på något sätt då. Däremot homosexuella, de rensas ju ut från det militära illa kvickt utan krusiduller eller ersättning. Men om det är någon heterosexuell som är otrogen, så är det inte helt, det kan vara helt okej däremot. Men då har vi tittat lite grann på hur det ser ut för USA på hemmaplan med en industri på högvarv och hur landet omformas på väldigt många sätt med utsuddade regionala skillnader och flyttströmmar och annat. Då. Nästa avsnitt tänkte jag skulle prata mer om hemmafronten egentligen, men att fokusera mer på politiken då och även hur kriget påverkar en del grupper som kvinnor och minoriteter och sånt där. Men tills dess så får ni göra det bra. Hej då! States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil. And if the hippies and the yippies and the disruptors of the systems that Washington and Lincoln as presidents brought forth in this country will shut up and work within our free system of government, I will lower my voice. If the impeachment provision in the Constitution of the United States will not reach the offenses charged here, then perhaps that 18th century Constitution should be abandoned to a 20th century paper shredder. Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.